är stabilitet, kontinuitet som gäller.
Jag har rätt att peka finger och jag tänker göra det.
Vi är alla Sverigevänner.
Vi accepterar inte det. Vi tar inte det.
Samling för handling.
Till protokollet vill jag föra att jag ser mig själv som Trisse i Pelle Svanslös.
Du lyssnar på det politiska spelet som spelas in torsdagsmorgonen den 21 november. Henrik Thorhammar heter jag och med mig här i studion har jag inte mindre än två lysande stjärnor på den mörka vinterhimlen. Maggie Strömberg, välkommen!
Tack så mycket.
Och Annie Reuterskiöld, välkommen du också.
Tack så mycket.
Idag ska vi prata om Löfven i Agenda. Hur dålig var han? Och var det dåligt på ett intressant sätt? Låt dem oss tycka till. Och har statsministern gett oss ett slutdatum för gängkriminaliteten? 34-punktsprogrammet, droglegalisering eller Blacksit är veckans politiska spelare ett ord. Men först, lite opinionsrusigt spekulativt. När blir Henrik Vinge sverigedemokratisk statsminister? Lite nyktrare. Är detta landsdagarna där värdekonservatismen kastas ut eller där invandringsmotståndet radikaliseras? Ja, vi börjar i helgens event landsdagar för Sverigedemokraterna i Örebro. Vad är intressantast att hålla koll på tycker du, Annie?
Ja, alltså SDs landsdagar skiljer ju sig lite åt från andra partiers stämmer och kongresser på det sättet att det är väldigt sällan strid om någon direkt sakfråga. Det har ju hänt...
För om någon tycker något annat, då bara utesluter man dem.
Eventuellt. The dirty mind is yours, eller vad det är man brukar säga. Men det är ju i alla fall ett faktum att man inte har haft några stora liksom, falangstrider eller så på de här träffarna. Partistyrelsen har väl åkt på pumpen någon gång, men det har varit i någon obetydlig fråga. Så det är ju inte direkt där som det mest intressanta kommer. Jag skulle säga kanske att debatten om public service blir ändå intressant. I de andra frågorna
för att det är en viktig fråga genuint eller för att media, det är liksom, det finns mycket att dra i.
Ja, men både och. Och det skiljer sig åt från de andra frågorna. För man kan ju se ett mönster att man försöker anpassa sig till samarbeten med Moderaterna och Kristdemokraterna. Och det kommer vi in på hur man liksom försöker slipa ner kanterna lite grann. Men public service-frågan är ju tvärtom, har man ju liksom uttryckt att nej, men nu hamnar vi på efterkälken. Moderaterna och KD är liksom mer radikala i den här frågan än vad vi är. Det är ju ändå vi som ska vara de stora public service-motståndarna.
Så att, de högrigaste.
Precis. Så det, och där kan det bli intressant vad de kommer fram till.
Maggie, vad tänker du kolla efter?
Ja, men jag tycker alltid det är intressant i debatten där ändå. Där brukar man kunna höra lite nyanser som kanske inte framkommer så mycket annat i det partiet eftersom folk inte så gärna liksom pratar med medier och sådär. Sen finns det ju lite personfrågor, det flyttas ju om en del i partistyrelsen och så. Det har ju tidigare ibland varit, alltså det är de frågor det ofta varit strid om, till exempel när Björn Söder skulle petas ur verkställande utskottet. Då var det mycket debatt om det på den stämman. Så att det kanske att det blir lite kring person och just de här kvinnorna som ska flyttas.
Det var ju också i debatten som 2017 som Martin Strid gjorde det här kontroversiella och uppmärksammade uttalandet om mohammedaner, va?
Så, som inte är människor, eller mohammedaner mot människan, att det var liksom två olika...
Det var någon slags skala där, ja, som var kontroversiell. Och det kan ju hända. Det vet man inte.
Okej, jag tänkte några saker som vi ska dra i. Ni har varit inne på det, till exempel kvinnorna. Det här, hur ska vi förstå att kanske de kändaste SD-kvinnorna, Paula Bieler, Carina Ståhl Herrstedt, Julia Kronlid, de får flytta på sig eller flytta på sig. Vi får lite prata om hur vi ska diskutera eller hur vi ska formulera oss kring det. Samtidigt också, det här partiet på uppgång, Åkesson har suttit länge. Vem tar över efter? Är det Henrik Vinge? Eller... den här stora grejen som handlar just om policy och hur vi ska förstå de här landsdagarna, om det kommer vara, ska vi kalla det normalisering eller radikalisering? Vart vill ni börja?
Och av alla dessa frågor?
Ja.
Men det, herregud. Börja med kvinnorna då.
Mm. Okej, hur ska vi förstå detta?
Ja, men det är väl lite delat kan man väl säga. Det är ju, Paula Bieler säger ju själv att hon vill kliva av och skrev ju ett Facebook-inlägg om det, att hon vill liksom ägna mindre tid åt politiken. Hon sitter ju kvar i riksdagen, det är ju partistyrelsen och VU som hon lämnar. Och Julia Kronlid blir då andra vice ordförande istället för första vice ordförande. Och Carina Ståhl-Herrstedt flyttas ner från presidiet till partistyrelse. Jag vet inte om hon ska sitta kvar i VU. Jag har inte riktigt förstått hur de utser sitt VU. Men, så det är väl liksom, det är ju en degradering. Det är ju för att de lyfter upp Henrik Winge. Och de gör ju ofta så där i det partiet. Det är ett parti där man liksom kan avancera väldigt snabbt. På så sätt kanske ett lockande parti för en del som väljer mellan dem och något annat. För att det går liksom att göra karriär. Man lyfter upp folk, men man knuffar ju också ut folk väldigt snabbt.
Det är Ulf Kristerssons drömsamhälle, social mobilitet. Man kan gå från botten till toppen. Inte på en generation, utan på minuter.
Men sen så, jag tycker det är väldigt intressant när man hör Jimmy Åkesson prata om den där partistyrelsen. Han gjorde en intervju i DN med Hanna Jakobsson för någon vecka sedan, eller två veckor sedan, där han fick fråga om det här. Och då säger han så här, men dels tyckte det var intressant att han sa att jag vill säkra återväxten. Det är därför jag gör det här. Det pratar ju partiledare väldigt sällan öppet om att man vill göra idag. Det är rätt ovanligt. Men också att han hela tiden pratar om att jag vill utforma min partistyrelse på det här sättet och inte som att det är partiet som väljer partistyrelsen och en valberedning som föreslår, utan han har varit tydlig med valberedningen hur han vill att den ska se ut, och nu ska det bli så.
Vi var ju lite inne på det här att partiet har ryktet av att vara extremt toppstyrt och inte ha den här klassiska en rörelse som det är legitimt att bråka om olika saker, utan när det kommer olika åsikter, till exempel från ungdomsförbundet, så bara, ni är rasistextremister och utesluts helt enkelt. Men om vi hamnar tillbaka till kvinnorna, vad
ja, precis. Det är väldigt tydligt att Henrik Winge blir någon slags kronprins här, alltså det är ju väldigt sällan som faktiskt som någon skjuts fram på det här sättet som han har gjort. Och då blir det som Maggie säger, en naturlig liksom del att presidiet, de som tidigare satt där får gå ner. Men jag tror också att det är viktigt när man tittar på Sverigedemokraterna att vara medveten om att kvinnorna i det här partiet har haft till viss del inflytande, men David Bas som jobbar på Expressen, han har ju skrivit en bok om Sverigedemokraterna och har gjort mycket research om det här, och det han skriver i sin bok är att det finns samstämmiga uppgifter om att till exempel Carina Herrstedt, även när hon satt i den absoluta toppen, så var inte hon inne i de avgörande mejltrådarna där de avgörande besluten tas.
Alltså hon var en galjonsfigur, ett kuttersmycke.
Det här fischnamn. Ja. Och det är faktiskt så, det är i EU-valskampanjer har liksom kvinnor plötsligt dykt upp som ingen har känt till, men de är på varenda affisch i hela valkampanjen. Och det finns också källor i partiet som menar att Paula Bieler inte heller har haft det inflytande som kanske statsvetare har tillskrivit henne, utan att hon har också enligt många varit någon typ av affischnamn som faktiskt inte har särskilt stark backning i partiet. Det är inte så många som stöttar henne. Så att det är en kosmetisk förändring, tror jag, mer än att vi verkligen ser ett tapp i kvinnligt inflytande i partiet.
Och det är ju intressant eftersom de också så tydligt vill locka till sig kvinnliga väljare och vill liksom, och har ju under lång tid försökt rikta in sig på kvinnor, men de lyckas aldrig riktigt liksom skapa det i sitt eget parti.
Men och jag tänkte lyckas ju bättre med LO-kvinnorna nu än
ja, men jag tänkte på det när man såg den här dokumentären om Mattias Karlsson som gick på SVT i våras, var det väl, eller i vintras. Då var det ju, såg man ju mycket de här interna mötena på Mattias rum eller på Jimmys rum där de satt och bestämde. Och då var det ju aldrig kvinnor med. Det var så oerhört grabbigt i alla de scenerna. Undantaget är väl Louise Eriksson då i Sölvesborg, som ju verkar liksom styra sig själv ganska mycket, tror jag. Det ser ut så utifrån i alla fall.
Okej, så att om ni fick sätta era pengar, Henrik Winge eller Louise Eriksson, vem tar över Sverigedemokraterna? Och vilket datum avgår Jimmy?
Såna här frågor ställer du bara för att Fredrik och Thomas inte är här.
Ja, som skulle säga. Du vet, först inte säga någonting och sen ska man pressa dem. Bara, 23 oktober. Man bara, va? Vart kom det ifrån?
Men jag tycker faktiskt att Jimmy Åkesson, när man har träffat honom i riksdagen och sådär, att han verkar lite piggare och lite liksom tycker det är kul.
Jag skulle också säga...
Vår starkaste kompetens, medicinsk doktor, eller på något sätt. Jag ser den glädje i ögat när farfar rullas ut från äldredomshemmet där. Och då, det är någonting. Han sitter stilla, men det plirar i dem.
Nej, men han har ju till och med sagt i intervjuer nu att i alla fall 2 år till, och sen är det svårt att se att det inte skulle bli 2 år till nästa landsdagar och så. Så att, och jag tror att det är väl en ganska logisk härledning här. Han har kämpat och slitit för att det här partiet ska bli liksom accepterat, och nu nafsar de på att vara största parti. Jag tror att det är liksom rent mänskligt skulle vara svårt att lämna över till någon annan i det läget.
Jag tror också det är riskabelt. Alltså, vad skapar man? Han har ju hållit kontrollen över det partiet så länge? Vad skapar man för rörelser om man skulle byta ut honom mot Henrik Vinge, som ju ändå är ganska ny, kan man säga.
Vi måste ha en liten bio på Henrik Vinge. Han var presschef eller någonting liknande. Det var där jag såg honom innan. Och sen plötsligt blev han en, ja då,
riksdagsledamot
först. Vice Jimmy.
Ja, han blev ju vice gruppledare. Sen Mattias Karlsson har ju länge lyft fram honom. Och när Mattias Karlsson, som ju också är oerhört trött på att hela tiden pekas ut som den som skulle ta över efter Jimmy, då har ju han lyft fram Henrik Vinge istället och sen också utnämnt honom till vice gruppledare, och nu ska han bli gruppledare.
Det är så oerhört svårt med det här partiet, för att det har varit ett annat sorts parti. Vi traditionella medier har inte samma inblick i det. Det har blivit väldigt konfliktfyllt mellan oss. Det finns inte samma liksom utflöd mellan fackföreningar och partiet, mellan näringslivet och partiet, mellan media och partiet, att man hoppar emellan här. Så det är svårt att förstå den här rörelsen. När vi äntligen får någon som vi får se lite mer utav, nämligen Mattias Karlsson i långdokumentär, då är det bara för att, ja, för jag ska sluta nu. Då kan jag göra det här traditionella, lära känna mig. Henrik Vinge, hur ska vi göra för att förstå honom?
Ja, men han är ju inte så liksom mycket av en spännande och färgstark person än så länge, har han ju inte gjort sig känd som. Det är väl mest skrivet som honom när han gjorde något med, när det var bråk i Stockholm, att han var inne där och liksom skulle styra upp / utesluta folk.
Mitt starkaste intryck är att han, när han var presschef, hade en presssekreterare. Det är ju ganska ovanligt så att man, när man ringer honom.
Han förstår värdet av att delegera. Ja. Okej, redan nu hör jag en ledaregenskap som jag har efterfrågat hos många presschefer.
Men jag tror att många tyckte att han mot slutet var en väldigt bra presschef, och problemet med SDs pressavdelning har ju alltid varit att så fort någon blir lite kompetent så lyfts den upp väldigt till en hög nivå i partiet, och så börjar man om.
Det blir ett väldigt internt medieperspektiv på SDs ledaromflyttningar i det här. Okej, innan vi lämnar frågan om när Jimmy ska sluta och vem som tar över, hur högt kan man gå i opinionen?
De är ju i princip i topp nu tillsammans med Socialdemokraterna i många mätningar.
Jag ska säga andra mätningar så visar att det finns ändå, Socialdemokraterna också ligger ändå väsentligt högre. Men det går bra för dem.
Men i många mätningar så har de ju båda funnits inom felmarginalen, bland annat SvD Sifo. Men jag menar, det är fullt möjligt att de
om de får 30%, vad händer då?
Det är ju mindre intressant vilka siffror det handlar om och vad som kommer hända om de blir största parti. För det tycker jag är det som är intressant. Och om man hör till, om man lyssnar till Jimmy Åkesson, så är väl han ganska medveten om att det kommer inte ge honom en möjlighet att bilda regering.
Och då även vid 30, om de skulle få 30% i nästa val, då skulle de ändå inte få chansen att statsminister taburera.
Jag tror inte att det är det som kommer hända i alla fall. Men däremot så kommer man kunna vara ett regeringsunderlag eller till och med ingå i regering. Men det är ju ett väldigt speciellt läge som det här partiet har, och det vet ju Jimmy Åkesson också.
Jag tror Annie är inne på något smartare. Jag tror på ett sätt att det skulle vara bra för Sverigedemokraterna att inte vara större än Moderaterna i nästa val. För det kommer bli oerhört svårt för Moderaterna då att gå in i, liksom, alltså att leda en regering med SD-stöd, ett parti som är större än vad de själva är. Det skulle nog vara enklare i hela normaliseringsprocessen att Moderaterna växte lite.
Det skulle då kanske då båda partier känna på. Så att du säger 17%.
Nej, men jag tycker det är intressant. Alltså, så länge SD har funnits så har man ju försökt mäta så här, vad är taket? Och så tittar man på så här, hur många tycker illa om det här partiet, hur många kan tänka sig att någonsin rösta på det här partiet, och så försöker man säga, jag tror att 17% är den siffra jag har hört länge som så här, det är det absoluta taket. Högre än så kommer de aldrig kunna gå. Men ja, saker förändras ju. Nu gör partiet en stor förändring ändå i den här helgen rent politiskt, och man får massa nya medlemmar. Det förändrar ju också ett parti.
Naturlig övergång till då hur vi ska förstå policyförändringarna. Och då har vi dels det här som gäller migration, invandring, som jag tycker man kan beskriva som en radikalisering. Och sen har vi andra mer kulturkrigare frågor som man kanske kan prata om en normalisering. Eller vad ska vi säga? Vi har jobbat lite med glosan. Man slipar av kanterna. Man gör sig aptitlig. Detoxar. Suddar ut. Vad känner ni?
Alltså, läser man det som av språket att döma är skrivet av Mattias Karlsson i det här principprogrammet där förändringarna föreslås. Då argumenterar man ju väldigt mycket med att det här med den nedärvda essensen till exempel används mot partiet av partiets motståndare och därför är det lika bra att ta bort det. Och mycket av argumentationen handlar ju om att det
kosmetika och en omsminkning. Är det den glosan du vill jobba med?
Fast samtidigt, ja, alltså abortfrågan är ju, det är ju ändå en verklig policyförändring. Det är ju också något som partiet har drivit ganska mycket. Man har motionerat i riksdagen. Jimmy Åkesson har stått i hur många debatter som helst och försvarat den tidigare politiken. Men de motioner som har kommit in på den frågan, de handlar ju också väldigt mycket om att det här är svårt i valrörelsen. Alltså, det är ju en taktisk anpassning och det tycker jag ändå är ganska ovanligt för Sverigedemokraterna. De har ju inte alltid gjort det. De anpassat sig efter opinionen utan snarare väl att liksom flytta opinionen sitt håll.
Ja, men precis. Både den frågan och frågan om dubbla medborgarskap känns som att det ändå sitter långt inne. Alltså det här är ändå viktiga frågor där man ändrar sig. Och i abortfrågan är det ju tydligt att man liksom har lärt sig av EU-valskampanjen och tittat på KD, vad det gjorde med deras siffror med abortfrågan. Dubbla medborgarskap har ju liksom, man har betonat det väldigt mycket att man ska vara 100% svensk eller alltså känna en stark lojalitet till en nation. Så att det där är lite svårtytt tycker jag.
Ska vi bara för klarhets skull också redogöra för de här positionsförflyttningarna och då skickar jag ut ett tack till praktikant Alice som har sammanställt åt mig här att när det gäller aborten så är det istället för att man ska ner till 12 så ska man som de andra partierna vara vid 18.
Veckor.
Ja, för gaysen, eller HBT. Adoptionsfrågan så är det liksom stryka det definitiva motståndet mot adoptioner och mjuka upp formuleringen där. Den nedärvda essensen ska bort, motståndet mot dubbelt medborgarskap ska bort och den här frivilliga inkomstfördelningen mellan makar som är en sorts sambeskattning light, den försvinner också. Och om vi ska prata om de sakerna som man kan se som kanske en radikalisering så handlar det om att asylmottagandet ska minimeras och generera ett nettominus. Flyktingmottagandet ska bara ske genom FNs kvotsystem. Verkställighetshinder ska inte möjliggöra uppehållstillstånd. Möjligheten att utvisa till tredje land ska stärkas. Reglerna för arbetskraftsinvandring ska skärpas. Kraven för medborgarskap ska skärpas kraftigt och medborgarskap ska kunna återkallas. Nu tog jag ett helhetsbild. Känns det som radikalisering eller omsminkning, Maggis ord?
Nej.
Ja, ju, men ge ja, mig nya ord då. Det är det här jag försöker pressa
radikalkonservatism, ja. Jag läste det, Mike Enoksson, statsvetare tidigare i SD och nu är han socialdemokrat. Han hävdar att det är det Sverigedemokraterna är. Alltså att det är någon slags aggressiv nationalism som vill omvälva samhället och någon slags frakt mot pluralism och liberalism och så.
Får jag bara redan här motargumentera? Ja. För nu börjar vi bråka. Nu börjar vi bråka, okej. Konservatismen som förstådd, det är ju inte bara att det handlar om invandring, utan då handlar det ju också om kön. Hur uppfattar man sig? Vilka familjekonstellationer ska det finnas? Vem bestämmer kvinnan eller liksom det ovärdeliga livet? Det finns ju många sådana frågor. Och där tycks de ju, Jimmy Åkesson i morse i P1 var så här att vet du vad, det här är marginal frågor som vi måste överge. Liksom, det är liksom ingen som röstar oss på det. Det är bara liksom marginellt. Bort med de sakerna, vi ska bli ett brett parti. Då tänker jag att det är egentligen ett uttryck för att konservatism är fel glosa här. Utan det handlar ju nästan bara om invandring eller synen på svenskhet och nationalitet.
Men absolut, och det där är ju en fråga som är liksom, där är, har ju inget hänt. Alltså, det är ju inte nytt och det har inte förändrats. Och på det stora hela så skulle jag säga att det är kosmetiskt.
Jag vill försöka ha de här uppdelningarna i liksom, om de är snäll mot gaysen, om de är snäll mot abortiskarna. Är det där kvinnorätt kallas för? Abortiskor? Absolut. Jobbar med korrekta termer här. Om man är snäll mot dem, men är hårdare mot det här liksom det främmande mot nationen. Är det en radikalisering? Är det Maggie?
Men jag tror att du fastnar. Du gör det som SD vill nu. Du ser liksom ytan här. Alltså om man läser det som fortfarande står i, till exempel när det gäller det här med den nedärvda essensen. Om man läser den delen så är det fortfarande väldigt tydligt att partiet tycker att liksom samhället måste byggas på tydliga normer, tydliga liksom kulturell gemenskap. Det är väldigt farligt med liksom att bryta ner normer kring liksom, jag vet inte, kön. De har en lång lista på saker som då ska föra nationen samman. Allt det där finns kvar och det är fortfarande väldigt konservativt formulerat, även om man då flyttar abortgränsen. och det rör ju så väldigt få aborter som är efter vecka 12. Så det är liksom, det blir ju kosmetika, men det finns ju fortfarande kvar det här som du tror att de har förändrat.
Ja.
Förstår du vad jag menar?
Okej, men då är ju bra, då är ju kosmetikan en bra sak att hålla i handen. För den visar ju, under finns en sanning, sen finns det falskhet.
Det kanske absolut, också men... kan kallas pragmatism. Det precis, här är en fråga precis. Som, den är väldigt liten egentligen. Den, rör, alltså, den är symboliskt stor, men den rör inte jättemånga människor. Den skadar partiet liksom, från att genomföra saker som man tycker är viktigare. Då är det ganska pragmatiskt, kan man väl säga det. Kanske snarare än kosmetiskt att ändra det.
Precis, jag håller helt med. Och det är lite svårt nu för vi pratar om så många olika förslag. Och i vissa fall då som nedärvde sen så verkar det mer vara att man tar bort ett ord som man vet är provokativt. Medan i abortfrågan då som sagt och kanske dubbla medborgarskap så är det faktiskt någonting som gör lite ont att ändra på. Och det skulle jag nog kalla mer pragmatiskt.
Och dubbla medborgarskap måste väl handla om det här med Finland och... Det som också dök upp i en valrörelse.
Ja.
Jag minns inte vilken.
Det som jag undrar lite över är det här med återvandringsfrågan. För den finns inte med nu. Och alltså Jimmy Åkesson på de här framtidsdagarna när han pratade förra året så handlade det väldigt mycket om det. Att det är nästa steg i migrationspolitiken. Det är där vi ska liksom pressa framåt. Nu har alla kommit till sans. Nu ska vi gå ett steg till. Samtidigt då sa han att det S och M vill att vi gör nu är att lägga massa ogenomtänkta förslag och liksom göra bort oss i att visa att vi inte är då statsbärande eller regeringsdugliga eller någonting sånt. Så det lovade han ju att man inte skulle göra. Så jag vet inte om det hänger ihop med varför man inte tar upp frågan om återvandring. För den är ju ändå väldigt kontroversiell. Även om det finns bidrag redan idag till återvandring. Så...
De vill ha landsdagarnas stöd för sina ingångar i de här migrationsförhandlingarna. Där finns den frågan med, fast väldigt lite. Att det måste stärkas och det är viktigt att hjälpa folk som vill flytta hem. Så ja. Det är ju ingen ny politik. Eller
nej,
ingen...
och jag hade väntat mig kanske lite större blås på det inför landsdagarna. Så, ja.
Generera ett netto minus, säger de i alla fall här. Jag tänker att ändå, om man tänker att det här är den viktigaste frågan man liksom ska sälja in sig på, så
det kanske är det väldigt sådär.
Tydligt om man är den. Okej, okay, när de andra liksom har bud mot botten här, hur många tusen, då måste vi hamna på minussiffror. Sista frågan, är SD det ledande oppositionspartiet?
Jag tycker det är väldigt svårt att säga vem som är, eller vilka som är det ledande oppositionspartiet just nu. Det är det som är oklart. Det är en, liksom, allting är upp och ner på alla håll och kanter just nu skulle jag säga. Och de tävlar absolut om att vara det i alla fall.
Ja, de säger sig själva som det. Men jag håller med, det är väldigt svårt att överhuvudtaget vad är vad i det här politiska landskapet. Hur skapar man till exempel en balans? Vem är egentligen mot vem och vem är på samma sida? Så länge de inte vill säga det så är det ju svårt.
Låt oss gå vidare till Stefan Löfven i Agenda. Ja, när det går bra för SD så verkar Socialdemokraterna ha det lite mer kämpigt. Stefan Löfven var med i söndags och skulle prata om det som vi vet är en av de viktigaste frågorna, lag och ordning. Och det lät lite som att Löfven hade med sig några vänner, nämligen talepunkterna för att klara den här folktribunalen, så här lät det.
Kanske vi inte riktigt såg det komma. Vi kanske inte såg det komma. Såg nog inte det riktigt komma. Hård mot brottsligheten här och nu. Hård mot brottsligheten här och nu. Det beror inte på var jag är född, utan beror på förutsättningarna. Men det hade ju varit oavsett vem som hade bott. Om du så sätter i människor som är födda i Sverige under samma förutsättningar så får du samma resultat. Ett starkt samhälle, men samhället är starkare. Samhället är alltid starkare. Det starka samhället, det trygga samhället, samhället är starkare än brottsligheten.
Ja, och det här blev en hel del kritik, Lena Melin. Stefan Löfven i Agenda var en katastrof. Vidare Andersson, ska Stefan Löfven och regeringen upprätthålla någon form av auktoritet så krävs det ett rakt och vettigt klarspråk. Patrik Kronqvist i Expressen, inte värdigt en statsminister. Maggie, om du hade skrivit en rubrik, om du hade gjort en analys av hans medverkan, vad hade den blivit?
Jag tänkte när jag såg det här på rubriken som vi satte i fokus när vi gjorde det stora personporträttet på Stefan Löfven när han hade tillträtt. Och det var, är detta en statsminister? Frågetecken. Och inte så mycket kanske för vad han sa, utan för sättet han gjorde det på, och det här att, alltså dels att han då kommer dit och sätter sig och faktiskt inte har förmågan att formulera ett budskap som når ut med vad vill Socialdemokraterna, liksom, vad är Socialdemokraternas helhetstake på det här problemet, hur ska vi lösa det? Men också det här, det pratas ju väldigt mycket bland journalister om att Stefan Löfven är en ovanligt otillgänglig statsminister. Det är svårt att få intervjua honom. Han är liksom borta under långa perioder då man inte kan ställa frågor. Och att han inte gör de här stora intervjuerna som Göran Persson och Fredrik Reinfeldt liksom älskade att sitta. Att när de hade suttit ungefär så länge, när de var liksom lite varma i kläderna, så älskade de att sitta och lägga ut texten om sin syn på Sverige. Och Sverige i världen, Sverige i rymden om man var Fredrik Reinfeldt. Och Stefan Löfven gör inte det och vill inte det och har inte riktigt den förmågan. Och det tror jag är väldigt svårt om man är statsminister i ett läge där man pratar mycket om oron i nationen.
Annie, vad hade din rubrik varit?
Ingenting har hänt med underrubriken Last Night in Sweden eller med Stefan Löfven, kanske. Jag tycker att jag håller med om det Maggie säger. Men som journalist som har intervjuat Stefan Löfven en massa gånger så var det ju ingenting nytt i det här. Han uttrycker sig som han brukar uttrycka sig i längre intervjuer. Och jag tror att många är ovana vid att se honom i ett så pass långt inslag. Och jag tror att reaktionerna berättar mer om läget i landet, oroskänslan som finns, behovet av en statsminister som går ut och kanske talar till nationen eller ger någon slags trygghet och svar på någonting. Jag tycker att allt det här är väldigt intressant. Man kan ta massa olika ingångar på det. Till exempel skulle man kunna tänka sig, vill man ha en statsminister som är retoriskt otroligt skicklig och som sitter i tv och invaggar tittarna i en känsla av att vi har det här fullt under kontroll. Det här, vi vet exakt vad vi ska göra. Vi har inte några problem med det här överhuvudtaget. Eller liksom i hur vi ska hitta lösningarna. Det är värt att ställa sig den frågan ändå. Det Stefan Löfven utstrålar är väl ungefär läget. Vi har ingen koll. Vi vet inte vad vi ska göra. Och det i sig är ju ett problem såklart. Men en annan sak som jag tycker är intressant med det här, det är att alltså, det vänder så snabbt i Sverige. För kanske ett år sedan så tror jag att det skulle kunna, eller i alla fall två, har funnits avgångskrav om en statsminister hade kopplat brottsligheten till migrationen. Nu kommer istället avgångskraven när man inte gör det. Alltså det är en opinionsvändning som är total.
Och de kommer ju till stor del från tyckare som vill lyfta frågan, ska man ju komma ihåg också. Alltså det finns ju också ett politiskt projekt med att prata om invandringen och kritisera Stefan Löfven för att han inte gör det. Men det är ju jätteintressant, som Annie säger, det här talet till nationen. Det får han då hålla på Facebook istället. Liksom någon dag senare upplagt en lång text där han svarar på alla de här frågorna, fast i liksom välformulerade och klara tankegångar som man kan följa vem som helst. Och sen så svarar Ulf Kristersson med sitt tal till nationen på Facebook. Och det har ju verkligen hänt någonting med politisk kommunikation. Frågan är hur många följer Löfven på Facebook jämfört med hur många kollar på Agenda. Kanske inte så många något av det. Alla kanske läser avgångskraven istället och de där kringgrejerna.
Jag har tänkt på den speciella ekologin som uppstår. Jag har hoppat av så många sociala medier, men det finns så här aggregeringsfunktioner på så här heta nyheter på telefonen som jag ibland kollar på och slår på. Och då läser jag så här, det här pratar många om, det var en debattartikel, fast det visar sig, sen står det längst så här, den här texten är tidigare publicerad på Facebook. Då inser man så här vilka vägar runt man kommer för att liksom hitta de här frågorna. Men,
någonting också bara jättelitet är att jag tycker det är otroligt intressant att SVT också känner sig nödgade att ha en artikel om varför de gör en intervju med statsministern om gängkriminaliteten.
Ops, vill jag säga att jag tror att de har det nästan på varje frågeställning nu, att de ska försöka redovisa så här: om ni undrar varför vi valde den här vinkeln så är det här vår redaktionella. Men om vi återkommer...
Men Expressen gjorde ju också en intervju med Anders Holmberg igår, programledaren på Agenda, och var så här: hur var det att intervjua Stefan Löfven? Och Anders Holmberg var lite så här: ja, det var som alla mina intervjuer. Jag försökte få svar på mina frågor. Men det är ju...
Men var inte det lite Expressens gnälligt över så här: vi vill att han ska vara med i Niklas Svenssons program, han är inte med i Niklas Svenssons program. att det var den undertonen.
Det står faktiskt inte i texten.
De brukar
ju annars vara väldigt snabba med att säga det.
Okej, men om vi hoppar tillbaka till frågan, det här med just att man nu pratar om invandring kopplat till brottslighet. Måste det vara i sig en rasistisk utgångspunkt? Kan det inte finnas en sorts liksom flödesfråga om man tänker tanken att så här, det har kommit in väldigt många människor som inte har getts samma möjligheter. Då skapas, om man till exempel köper teorin att ojämlikhet ger brottsligheten, att då blir det rimligt att koppla någon sorts liksom mängd till effekten av kriminalitet. Eller blir det alltid en sorts rasism?
Om man alltid ställer... rasistiskt. Nej, självklart. Jag tycker att det är självklart att det inte är rasistiskt. Och det är där den stora problematiken i den här intervjun ju liksom uppstår. Eftersom Stefan Löfven som statsminister inte har förmågan uppenbarligen att föra resonemang på ett sätt där hans tankar om det här blir begripliga. För jag tror att Anders Lindberg i studiet sa det jag tror att Stefan Löfven försöker säga. Det är så man får prata om det här. Men det är ju, hans poäng är ju att det är inte en biologisk faktor. Att vilken hudfärg du har gör att du plötsligt är benägen att begå brott. Men självklart så måste vi kunna ha en diskussion kring om segregation, integration, brott och invandring utan att det ska vara rasistiskt. Och det tror jag liksom att de flesta är med på. Jag tycker att det är talande att man också försöker missförstå det här på ett väldigt sätt från många olika håll.
Men det har ju ändå hänt mycket där i debatten som vi har konstaterat många gånger. Men jag tänker på när Tobias Billström gjorde sitt volymuttalande. Då var ju Stefan Löfven ute och fördömde. Men det kändes som att många av dem som också fördömde det uttalandet fick lite grann undervisas då i vad som var det problematiska. Alltså jag tänker mig så här, är du en högt uppsatt, lite äldre socialdemokrat, så har du först fått liksom gå kursen bland så här, SSU om rasism och genus och liksom identitetspolitik, och så ska du förstå det och uttala dig efter det, och sen plötsligt så har det svängt och så ska man inte prata så längre och tänka så längre, och då ska du hänga med och då kan du inte längre kanske formulera dig, för det var inte dina tankar från början. Jag vet inte, det här är bara en lös spekulation som dök upp i mitt huvud nu. Men det är ju intressant om man ser på Agendas roll i detta, tycker jag. Jag tänkte för detta, för det är stora journalistprisfesten ikväll, en viktig fest för många journalister. 2012, när de hade ställt den där frågan...
Hur mycket invandring tål Sverige?
Precis, då var det ju typ tjafs på stora journalistprisfesten mellan Agenda-medarbetare och andra journalister och ledarskribenter som tyckte att så där får man inte säga. Jag tror inte att det kommer vara något tjafs om den här intervjun ikväll.
Nej, precis. Och det är det jag menar med att det har vänt så snabbt. Alltså, båda lägena är ju inte intellektuellt värdiga. Man måste ju bara kunna titta på de här sakerna och diskutera dem.
Om man tänker så här, Stefan Löfven skulle gå med på hela den här tankefiguren och hela bilden och börja prata om invandring och kontra liksom brottslighet eller relationen dem emellan, och erkänna det som då många tycker att han inte gjorde. Frågan är, hur skulle det gynna honom? Alltså, då skulle han ha ett antal partier som har en mycket starkare position i den frågan, som han indirekt skulle gynna. Dessutom, vad skulle hans svar på den frågan vara? Alltså, vad skulle vara liksom nästa steg?
För det var ju någonting väldigt såhär, vad heter de, CSI, crime investigation, med såhär, excuse me Mr. Prime Minister, jag ska visa dig lite bilder på mordplatser.
Ja, det var väldigt speciellt.
Känner du det här? Och så tänker jag så här, i drömvärlden så här, Agenda bara så här, jag tror det kommer hända. Jag tror att han kommer titta på, det är jag som har skapat det här. Det är mitt partis naivitet.
Jag tror att ett stort problem med det här är att han uppfattas i alla fall inte ta ansvar, utan han till exempel skyller mycket på alliansregeringen, att ja, men vi har haft en alliansregering. Och det har man ju hela tiden hållit på med från socialdemokratiskt håll. Till exempel har man sagt att vi har ärvt en migrationspolitik 1 miljon gånger. Men det uttalandet i sig blir ju liksom ihåligt, för att alla vet ju att Socialdemokraterna var på precis samma nivå eller med samma inställning och anklagade alliansen för rasism och allt möjligt under alla de här åren, så fort man försökte gå i den riktning som Socialdemokraterna nu har gått. Så att jag tror att det är ett av problemen, att man försöker skylla ifrån sig istället för att faktiskt säga vi har gjort fel eller vad man ska säga. Och också att det är en motsägelse i sig, vilket då också speglas i att han till exempel säger att han inte har, man har inte kunnat se det här komma, men vi har jobbat på det från dag ett. Det är för mycket som säger emot varandra i det här och till slut så blir det obegripligt.
Jag tänker med det här, vi såg inte det komma, så jag tänkte så här, men minns ni 2012, alla de här jättehemska morden i Malmö? Det var ju också en 15-åring som sköts ihjäl på nyårsnatten. Det var ju jättestort och då satt man ju in massa insatser. Jag menar, då var det ju en alliansregering. Jag tänker, utvecklingen har ju varit tydlig för de allra flesta. Det som kanske är nytt och som de kanske inte såg var ju det här, den här totala hänsynslösheten där man skjuter folk på väldigt publika områden där det går väldigt mycket liksom, så att säga, vanligt folk. Och att man då börjar liksom, man skjuter alla för att döda, man skjuter liksom, man har slutat med olika typer av varningar. Man, liksom, det här lite mer okontrollerade, det kanske de inte såg komma. Men skulle det vara så, om det är det han menar, så är det också sorgligt på något sätt. För då visar det att så här, det här tycker de är mycket värre än när folk skjuts ihjäl liksom, i en trappuppgång i Rosengård.
Jag tänker, återigen för att sno en Thomas Ramberg-analys som jag så ofta gör i detta program när han inte är med. Om nu Stefan Löfven säger, det är skillnader och ojämlikhet som har skapat allt det här. Varför vänder inte Anders liksom på klacken och bara okej, ni har suttit haft makten 17 till de senaste 25 åren, Socialdemokraterna, då har alltså ni skapat ojämlikheten, och vad är det egentligen i JIA som kommer ge mer jämlikhet? För den vändningen tog vi inte.
Nej, och arbetslösheten, han pratar om att sysselsättningen har gått upp med 300 000, då borde ju då inte den här utvecklingen ha skett med hans logik.
Det kunde ha varit mycket värre, Annie. Ja. Du måste kunna tänka ja, dem.
Plus att det finns ju inget om man tittar liksom internationellt som tyder på att det är kopplat just till faktisk jämlikhet. Alltså de korrelerar inte de siffrorna.
Det här har jag hört så mycket spännande olika uppfattningar om, så vi kanske inte ska fördjupa oss.
Säger du att jag har fel?
Jag vet inte! Det var bråk om det här på en annan redaktion, nämligen där folk satt och började googla olika forskningsrapporter. Vem vet om den här jämlikhets-ojämlikhets-diskussionen versus vad det är som orsakar brottslighet kanske inte är löst i detta nu. Vi fick en fantastisk sak som jag vet inte riktigt om vi missade i media. Vi fick ett slutdatum för gängkriminaliteten.
Polisen själva säger att nu med det de gör nu så räknar de med att kunna se en skillnad inom 6 månader. Det är polisens bedömning.
6 månader. Inom 6 månader ska vi se en skillnad. Är det här det nya EUs lägsta arbetslöshet?
Nej, men det är det ju inte, eftersom det är ett väldigt öppet mål i sånt fall. Det är en skillnad. Det kan väl vara då en person mindre som begår brott. Men det är ju faktiskt den här operation Rimfrost. Det är, det är det han menar. Stefan Hector, kommenderingschefen, han har ju faktiskt lovat att insatsen ska ge någon typ av resultat inom 6 månader.
Någon typ av resultat. Exakt. Det låter väldigt som man bara, är det det bästa vi kan göra? Men tror ni inte det här, finns det inte en möjlighet för politiska motståndare, om man nu har sagt, han har gett oss en tidsram, inom ett halvår kommer vi se förbättringar.
Fast han säger ju, polisen säger att de kommer se förbättringar inom ett halvår, så det är ju ändå skillnad. Och man har ju sett förändringar och förbättringar i Malmö. Det är ju polisen ganska tydlig med, att de tycker att de insatser som har gjort skillnad. Och det har väl, som jag, sist jag kollade statistiken, var det ju fortfarande färre mord, färre dödsskjutningar i Malmö. Det är ju bara att de som har varit mycket mer spektakulära.
Och politisk logik säger väl att även om det har skett en förbättring så kommer oppositionen säga att man inte gör tillräckligt.
För det är ju någonting jag tänkte på. Vad händer om 6 månader? Det här sändes nämligen den 17 november. Hoppa fram 6 månader i tiden. Vad är vi för datum då?
17 maj. Norges nationaldag.
Vet ni, två ganska profilerade oppositionspolitiker som brukar göra något speciellt den 17 maj?
Ebba Busch Thor brukar ha folkdräkt.
För hon är halvnorska.
Ja, brukar hon hålla tal också?
Kan jag tänka mig.
Ett sommartal.
Hon skulle kunna göra det. Han stod och lovade oss att det skulle bli en sänkning. Men återigen, herr Eugen, sluta kasta lögnerna i ansiktet på oss. Det är vi som skjuts ihjäl.
Visst, han lovar oss.
Hon ska göra det på norske. Visst du lovte oss.
Visst du lovte oss detta.
Ni glömmer bort en annan person som gör någonting den 17 maj.
Men vi vet inte.
Jimmy Åkesson fyller år!
Just det.
Den här födelsedagspresenten är inte så rolig. Vadå? Du lovade att du skulle sluta förstöra landet. Men du bara fortsätter förstöra landet. Jag håller mig skit för att det här.
Ja, okej, jag ville bara tipsa om det här. Men vad säger allt det här om den kanske viktigaste frågan som jag alltid vill spekulera om? En statsminister som avgår. Stefan Löfvens framtid. Maggie.
Jag lanserade lite spontant i förra podden att jag trodde, förra veckans podd alltså, att jag trodde att Löfven kommer avgå före valet för att det är säkrare för Socialdemokraterna att byta partiledare nu än i till exempel opposition som alltid rör till så mycket. Men jag vet inte riktigt. Han kommer ju aldrig avgå under den här formen av kritik. Så att det kanske har liksom sänkt min tes lite.
Men räcker det med typ en bra SIFO eller SCB? Så kan han bara säga, titta vi hade 28%.
Men frågan är väl om man tror att han kan vinna nästa val eller inte. Och vem som annars kan göra det. Men ska de byta partiledare nu eller före valet, då måste de ju byta till någon som kan upprätthålla januariavtalet, samarbetet i mitten. De måste ha en person som liksom...
Daniel Suhonen.
Det är en lite mer komplicerad profil ändå. Byter de i opposition kommer det ju säkert mycket tydligare bli en mer vänsterinriktad person eftersom kritiken mycket kommer att handla om det. Så det beror kanske lite på vad man vill med partiet. Det är väl Ingvar Carlsson som bestämmer till slut, eller?
Precis, vi pratade om toppstyrda partier. Men återigen, Ingvar, IC. Det är han som bara säger, and I choose you. Annie,
ja.
Du tror att den här mannen sitter säkert?
Ja, precis som Maggie säger så tror jag att det under den här typen av kritik kommer han inte avgå. Och jag skrev en artikel om det här igår och pratade med flera socialdemokrater och min bild är absolut den att han sitter väldigt säkert och... Det finns liksom fortfarande en skuld, partiet känner en skuld till Stefan Löfven att han har läkt partiet efter hela Juholt-historien men också såren efter Mona Sahlin. Och han är liksom, han kommer inte från någon fraktion eller falang, han är ingen maktspelare, han har inga starka fiender i partiet vilket är avgörande om någon skulle försöka kuppa bort honom. Och dessutom så är han ju liksom... en reko-kille. Jag har aldrig hört någon bli benämnd på det sättet när man pratar runt i partier på samma sätt. Folk tycker verkligen om honom som person. Men jag tror strategiskt så... Jag tror att han kommer gå vid kongressen 2021. För att då är januariavtalet i det mesta genomfört. Om det, ska jag säga, om inte opinionssiffrorna liksom rasar totalt, då kan det ju bli någon slags paniksituation.
Vilken siffra kan jag få något? 20, 21, 18?
Nej, jag ger ingen siffra, men jag får mitt resonemang, att januariavtalet är genomfört till största del 2021, men då behöver man någon som kan visa vad Socialdemokraterna vill nästa mandatperiod. Då kan den där, tror jag, om man nu vill ha en vänstersväng, kan den redan börja då. Det som är lite speciellt nu är också att eftersom man har det här ledarsättet som är att delegera mycket och att många statsråd har mycket makt, så är det liksom som en tjock kaka på toppen som man i så fall ska flytta på, som har förhandlat fram och genomfört januariavtalet.
Stockholms blodbad behövs.
Precis,
till
behövs.
För att rensa riktigt i toppen.
Exakt, så att jag tror...
Ansa rosorna! Ja, jag känner vi har någon bra liknelse.
Men sen finns det ju ändå den där fantomsmätena på något sätt efter det där. Det kanske inte det fantomsmäten betyder. Men alltså, det är ju ändå den stora skräcken. Den är ju liksom större skräck än vad Sverigedemokraternas opinionssiffror är. Just de gamla bråken och att de ska väckas till liv igen.
Precis, och luftas och att man inte ska hålla ihop som parti. Och då kan man ju titta på så här, man brukar ju vara rädd för pacifiering och liksom att hela partiet bara ska rämna. Det gör ju inte socialdemokratiska partier för att det blåser andra politiska vindar. Det gör ju ett parti som splittras. Då kan ett parti liksom försvinna helt. Men ett parti som ändå håller ihop och har en liksom stadig driv framåt kommer inte liksom raderas till marken. Raseras heter det. Men allt det där tror jag gör att han sitter säkert och att han antagligen, jag menar, det är inte en jättetanke som ligger jättelångt borta att någon har ett samtal med honom om att eventuellt är det en bra tid att gå och släppa fram någon annan. Vi har ju också sett lite såna här Ardalan Shekarabi och Mikael Damberg och liksom lanseringar av möjliga efterträdare.
Och i den där kakan som Annie pratade om, blods blodpuddingen på, eller vad,
blodkakan.
Mamma, vet ni, som finländsk.
Nej, jag vet inte det, men i den så sitter ju alla de här gamla. Där finns ju väldigt många av dem som har varit inblandade i de stora gamla SSU-konflikterna, alltså både liksom Ygeman, Damberg, Ardalan, Morgan Johansson är väl på olika sätt liksom delar i det här gamla bråket, även om det liksom är länge sedan. Så
att jag fortfarande kan sväljas efter det här. Du har pratat om någon sorts finländsk blodmuffins, du vet, med gammalt blod, vet, som minns institutionellt i DNA tar SSU-strider.
Jag fick något sånt sms efter min artikel att det visst finns ett missnöje liksom, mot Stefan Löfven i partiet. Och det gör det ju såklart. Det finns ju, alltså, det är ju säkert många som går och drömmer om att man hade en annan partiledare. Men det betyder ju inte att det är någon kupprörelse ens i närheten. Men däremot så tror jag att det vore rimligt då att eventuellt byta innan förevalet.
Där fick vi äntligen en siffra från Annie Reuterskiöld. Då är vi redo. Veckans politiska spelare. Vill ni ha lite förslag eller är ni redo att nominera?
Ja, men det är alltid kul att höra dina förslag. Ja, det var det du ville höra.
Jag behövde lite fjäsket. Okej, här kommer den. 34-punktsuppgörelsen. Alltså, den här järnaxeln i svensk kriminalpolitik. Socialdemokrater, MP, V och C. Nu har de äntligen hittat silverkulan som, du vet, tar gängkriminaliteten kring halsen och bara puffar bort den. Nämligen en utredning i syfte att ta fram ett nytt regelverk för ordningsvakter. Kanske det här, eller, okej, nu kommer Vänsterpartiet. Okej, vad ska vi göra? Jag tittar på The Wire, Vad händer i Maryland i början på 00-talet? Det ballar ur med drogerna. Vad gör vi? Legalisering, eller inte totalt legalisering för att sparka undan knäna på den kriminella verksamheten, utan legalisering för att narkomaner ska kunna få vård. Och när narkomaner får vård så kommer de inte köpa droger och upprätthålla det här. Eller kanske Linnea Claesson, kolumnist på Aftonbladet, som har varit under viss attack den här tiden, men till skillnad från prins Andrew inte har gjort några intervjuer eller svarat på de här attackerna, utan bara valt, vad sa vi, gå till hård attack med någonting. Arg på Sverigedemokraterna går hon ut och säger att om du bor i en SD-styrd kommun som eventuellt börjar på S, förstår jag om du överväger att flytta. Du är inte ensam. Svarta och rasifierade personer har med varierande allvarlighetsgrad sagt att de lämnar om SD vinner valet. Men istället för Brexit ska detta kallas Blacksit. Blacksit, smak på den nu. Linnea Claesson.
Jag tänkte Staffan, men hon menar Sölvesborg, va?
Möjligheten, men när du har kommuner i Skåne så kan du ju göra många liknelser. Det är en etnifierad flykt när SD då har
Blacksit ligger inte bra i munnen, känner jag bara.
Den rimligaste kritiken från vita medelklass Stockholms kvinnor. Jag gillar inte ordet.
Men säg Blacksit själv, känner det känns.
Blacksit. Blacksit. Nej, okej, det var inte den som föll till.
Men jag blev sugen på en tvådelad. Ja. Det är min nya grej. Eller, jag har kört det senaste gången här. Men för prins Andrew är fantastiskt kul att han tar liksom en time out från sina kungliga åtaganden och går då tillbaka till vad? Att så här, dricka lite rom i soffan och bara vara kunglig så, bara utan att behöva
bara liksom ha jättemycket pengar.
Och ja, och liksom, jag vet inte vad man gör, man spelar kanske golf och lite annat sånt. Jag tycker att det är liksom en ny nivå av den här sjuka timeouten som vi har i Sverige, som också är sjuk, som politiker ibland är inne så att, men det här är ändå någon.
När man inte kan till hantera kritik för att man liksom har hängt med dömd, misstänkt pedofil Epstein, så blir man bara så här: vet du vad? Det blev inte bra, mina ursäkter, så jag bara försvinner bort från scenen.
Jag ser honom i en soffa krabbom med någon sån små Cavalier King Charles eller någonting och en stadig drink.
Inga corgis. Nej. You do not deserve the corgis, Mr. Andrew.
Det var en kortis. Ja. Och min andra egentliga veckans spelare är väl, ja, men det är Jonas Sjöstedt, men han sa ju till Svenska Dagbladet att han kan, liksom är för avkriminalisering, och det står ju faktiskt i deras partiprogram. Men det som var nytt är väl kanske att han liksom kopplade det till gängkriminaliteten och hur man kan hantera det. Och jag gör honom till veckans spelare för att svensk narkotikapolitik är så otroligt stigmatiserad och tabu att svenska politiker blir liksom nippriga bara man ställer frågan. Och det är superintressant tycker jag, och i den värsta formen skadligt. Jag har pratat med flera politiker som, om man skulle göra en artikel på det här, som gärna pratar anonymt men inte vågar prata on record om vad de tycker om narkotikapolitiken, för att de vet att det finns allvarliga konsekvenser om man öppnar upp för någon typ av mer liberal syn på narkotikapolitiken. Så därför
konsekvenser för den egna karriären.
Ja, eller precis.
Hur? Inte precis. För liksom knarkkonsekvenser i samhället. Inte det.
Nej, precis. Jag pratar inte om att de kommer bli höga och så, utan precis. Man blir petad från sina poster helt enkelt i många partier som man inte ens skulle tro. Så att det där tycker jag är väldigt intressant, och jag tycker att det ändå är uppfriskande att Jonas Sjöstedt har liksom is i magen nog att kunna prata om de här frågorna på ett annat sätt.
Spännande, låter som en potentiell poddfördjupning en annan gång. Maggie, veckans politiska spelare är...
Jag tycker inte det finns något så här jättetydligt den här veckan, men jag tänkte på Amanda Lind, kulturministern, som just stod upp mot då Kina och den kinesiska ambassadören. Det tror jag gynnar henne väldigt mycket. Det var ju inte jättesvårt. Hon hade liksom statsministerns stöd. Hon kanske ändå inte tänkte flyga till Kina snart, men jag tror att det ger henne poäng hos många.
Du fick poäng av mig, jag gjorde en sån här konstig applåd där jag liksom sköt på dig.
För att du inte hade tänkt på henne.
Precis.
Själv. Och nu fick jag in det.
Hela Kina-grejen, snyggt jobbat.
Det är jätteintressant. Hela Kina-grejen och svenskarnas syn på Kina, superintressant. Man kan lyssna på mitt program på söndag, Godmorgon Världen, där vi kommer prata om det.
Ooh, she is also a smooth operator. Maggie Strömberg, lite hostig.
Ja, jag vet.
Men jag hoppas att du blir bättre snart, och du har mycket kvar att göra även på ditt andra jobb. Din falska älskarinna, som jag kallar henne, GMV. God morgon världen. Och Annie Reuterskjöld, tack så jättemycket för att du var med i denna podd. Vi tackar också producent Björn Barr, praktikant Alice Dryden och tekniker Girilal Bars. Henrik Torehammar heter jag. Vi är tillbaka nästa vecka. Puss och kram.